förvaltare av allt det som Gud har gett mig. Ja, många av oss, vi har alldeles för mycket av det. Och vi oroar oss för vad vi ska göra med det. Eller hur vi ska skydda det så att vi inte mister det. Andra har alldeles för lite och dömer om hur de kan få mer. Och är avundsjuka på alla de som har för mycket. Och naturligtvis har du rätt, det handlar om pengar och ägodelar. Och naturligtvis allt det som man kan köpa för pengar. Och jag tror det finns nog ingenting som engagerar oss så mycket. Eller hur? Och aldrig har det väl funnits någon tid då vi styrs så mycket under hela vår vakna tid på dygnet som vi gör idag av just det här. Om börsen går upp så drar alla en suck av lättnad. Ja, då var aktierna trygga åtminstone en dag till. Och så går börsen ner och så kommer den där oroliga känslan i magen. Vad händer nu? Och det är inte bara aktiemarknaden som vi svenskar bevakar som aldrig förr. Räntornas upp- och nedgång påverkar ju också hur går det med huset som jag har köpt och med lånet. Kan jag behålla villan? Och så finns ju alla de som lockas av de här snabba erbjudandena. Bland annat sms-lånen. Ja, du behöver ju inte betala för en. Visserligen just nu så har de här obetalda sms-lånen hos kronofogden minskat något, men det ligger fortfarande på cirka 40 000 fall om året. Oftast är det då unga människor. Och då kanske vi säger så här, ja men de här problemen de har absolut inte jag. Och jag tror säkert att de flesta av oss här, vi har en i grunden rätt så sund inställning till pengar. Kanske, jag hoppas att det inte är som den lille grabben som hade fått lära sig att Gud älskar en glad givare i söndagsskolan. Och så fick han av pappa en krona, en femkrona. Så sa pappan, du får välja vilket du lägger idag i söndagsskolan. Och efteråt så frågade pappan, ja, vad la du för någonting? Nej, jag la kronan förstås, sa grabben. Ja, men varför det? Ja, men vi lärde oss ju att Gud älskar en glad givare och jag är ju mycket gladare om jag får behålla femman eller om jag får behålla kronan. Ja, så kan det ju vara, men hoppas det är lite annorlunda för dig och mig. Men så finns de här viktiga frågorna som jag skulle vilja ställa. Har Gud egentligen något att göra med din och min privatekonomi? Förvaltar du och jag allt det som Gud har gett oss på ett bra sätt? Växer Guds rike här på jorden genom ditt och mitt sätt att hantera pengar och ekonomi? Är du och jag så fria ifrån pengars och det materiella inflytande och makt så vi kan vara allt det som Gud vill med våra liv, så vi kan ha de där rätta prioriteringarna? När jag började tänka på det här ämnet så inser jag att det här är ju för stort för att avverkas i en enda predikan, så jag tänkte vi ska ta upp det några gånger framöver. Och det vi ska börja med idag, det är att försöka hitta en biblisk syn på det här med pengar och ägodelar. Och en del av det som jag säger idag hämtar jag från den här utmärkta boken. Nu är den på engelska, Managing God's Money, av en som heter Randy Alcorn. Han har betytt mycket i min syn på det här. Vet du att Jesus, han sa mer om det här med pengar och ägodelar och hur vi hanterar det än han talade om något annat ämne? Det här kanske kommer som en överraskning för dig. Han talade mer om pengar och ägodelar än han talade om himmel och helvete, än han talade om bön, om tro och så vidare. Och det finns bokstavligen tusentals verser i Bibeln som direkt eller indirekt talar om det här. Och man frågar sig varför. Är det för att Gud vet att det finns ett så starkt samband mellan ditt och mitt andliga liv och våra attityder till pengar och ägodelar? Kanske det är så att han känner det här sambandet mycket bättre än du och jag. Och jag vill börja med några välkända avsnitt där Jesus tar upp det här ämnet. Lukas 19, där är det rätt så många hänvisningar till just detta. Vi möter där först den välkända söndagsskolberättelsen om Sackeus i Lukas 19. Sackeus som fick möta Jesus när Jesus går förbi trädet där han sitter och Jesus kallar ner honom och bjuder hem sig själv till Sackeus hem. Vi vet inte allt som hände i Sackeus liv den dagen. Men det står i alla fall att Sackeus skyndade sig ner från trädet alltså, och tog emot Jesus med glädje. Och den dagen så hände något väldigt radikalt i Sackeus liv. Han, tullindrivaren, som tidigare hade styrt så mycket av sin girighet, av sitt begär efter mer och mer på andras bekostnad. Om honom läser vi i vers 8 och 9 där han står upp och säger till Jesus: hälften av vad jag nu äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och Jesus säger om honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och så kan man ju fråga sig, vad var egentligen det tydligaste tecknet på att Sackeus hade blivit frälst i ordets rätta bemärkelse? Jo, säger Jesus, det var hans glada iver att lämna ifrån sig en stor del av det han ägde för andras bästa och för att Gud skulle få äran i hans liv. Så läser vi, så säger Jesus. Vi kan också läsa motsatsen. Ni vet, i Matteus 19 så läser vi hur Jesus mötte en ung man som var väldigt, väldigt rik, står det om honom. Och han kom till Jesus och han frågar gode mästare: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och så utspinner sig ett samtal mellan Jesus och den här unge mannen. Och han kunde sin bibel. Han höll nästan alla buden. Det fanns bara en hake egentligen i den här unge mannens liv. Han satt fast i sin kärlek till alla sina många ägodelar. Och det tog inte lång stund för Jesus att förstå vad som var problemet. Att pengar och det materiella hade faktiskt blivit hans gud. Och Jesus testade honom just på detta: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och också budet du ska ha begär. Två kanske av de viktigaste buden. Och där höll den här unge mannen inte måttet. Utan vad läser vi? Han gick bedrövad bort. Vilken skillnad mot Sackeus, som liksom stod där i glädje och liksom hade bjudit in den här glädjen i sitt hjärta och så började dela med sig. Och den här unge mannen som gick bort bedrövad. Och så säger Jesus något mycket märkligt i Matteus 19 och vers 23. Amen, eller sannoliken, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger i vers 24, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och lärjungarna blir helt förbluffade. Hade de hört rätt? Vad säger han egentligen? Alltså de såg inte vilket hinder som materiell rikedom kunde innebära, både för att bli född på nytt och för att växa i sitt andliga liv. Och ibland är frågan, har du och jag lika svårt att inse det som de hade? En tredje berättelse, och då går vi till Markus kapitel 12 och i vers 41. Då sätter sig Jesus ner bredvid offerkistan. Och så står där han tittar på för att se när folk la ner pengar i den. Det är rätt så märklig situation, eller hur? Tänk om Jesus skulle sätta sig här nu och så skulle han studera exakt hur mycket du lägger ner här när vi snart ska gå fram här. Och han gör det utan att be om ursäkt för att han sitter där. Han är intresserad av vad du och jag gör med allt det som Gud har anförtrott oss. Märk väl att han är inte ett dugg intresserad av hur mycket folk ger. Utan han ser någonting helt annorlunda. Han ser till hjärtat. Och det var ju därför han pekade ut den här fattiga änkan som bara kom med sin lilla slant, sin lilla kopparslant, allt hon hade. Och så säger han, hon gav inte bara av sitt överflöd, hon gav faktiskt allt hon ägde. Och tror nu inte att jag säger att nu när ni kommer fram här efteråt så ska ni tömma bankkontot här framme. Det är inte det det handlar om. För att bli godkänd eller så. Alltså, vi kommer se längre fram att Gud vill att du och jag ska vara visa i vårt förvaltarskap. Det handlar inte om det. Det handlar om hjärtats inställning. Till pengar, till ägodelar. Och frågan är, har de oss, dig och mig, i sitt grepp? Eller är det så att Gud faktiskt får bestämma över allt det som han har gett till mig och dig och mig? Och visst, det skulle någon gång kunna handla om att vi faktiskt tömmer och ger allt vi har. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga, och här skulle jag vilja ta upp två stycken principer som liksom går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och lyssna nu. Det här är det viktigaste. Den första viktiga principen som Bibeln stryker under gång på gång, det är det här. Allt du och jag äger och har tillhör Gud. Allt du och jag äger och har tillhör Gud. Det finns många, många bibelställen om detta, men jag nöjer mig med att bara peka ut ett par. I psalm 24 och 1, Saltaren, så står det så här. Psalm 24 och vers 1. Jorden är Herrens med allt den rymme, världen och alla som bor i den. Kunde inte liksom sägas tydligare, eller hur? Jorden är Herrens med allt den rymmer. Alla rikedomar den rymmer. Alla pengar den rymmer. Alla ägodelar den rymmer. Allt den rymmer. Och alla som bor i den. Det tillhör honom. Och för att bli ännu mer specifik så kan man gå till en av småprofeterna, en som heter Haggai. Jag vet inte hur ofta jag brukar läsa Haggai. Det är inte så lätt kanske att hitta en del av de här. Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zakaria och Malaki. Så den, ja, det är bara några böcker från slutet av Gamla testamentet. Och Haggai, där står det så här i kapitel 2, vers 9. Där säger Herren så här: mitt är silvret, mitt är guldet, så talar Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt är guldet, så talar Herren Sebaot. Och det här utesluter ju egentligen ingenting, eller hur? Allt tillhör Gud. Allt du och jag har fått tillhör honom. Ja, men då invänder du så här, okej då, men jag bestämmer åtminstone över mig själv. Och då har vi ett bibelställe i Nya Testamentet där Paulus säger så här. I första Korinthierbrevets 6:e kapitel och vers 19-20. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Alltså inte ens jag tillhör mig själv. Jag är också köpt, säger Paulus, med ett väldigt, väldigt högt pris. Jesus själv har köpt oss genom sin död på korset. Vi tillhör honom. Och då är frågan, vad skulle det innebära om du och jag verkligen tog det här på allvar? Om vi lite oftare skulle fråga Gud, vad vill du att jag ska göra med dina pengar och dina ägodelar som du har anfört åt mig? Och kanske skulle vi vara lite mer öppna för möjligheten att vi kunde dela med oss ännu mer av allt det som han har gett oss till sådana som har större behov än oss. I veckan som gick så på bönesamlingen på onsdag så var Ove, ni vet Ove med bussmissionen med. Och han har alltid något att berätta. Berättade han att de hade varit inne för att besiktiga bussen först och bad gode Gud låt inte vara för stora fel. Och det var det inte, det var bara höger stålkastare som behövde sänkas lite. Han drog en suck av lättnad. Så skulle bussen in på service. Och det var då det hände. De skruvade, killen där på verkstaden skruvade av bulten där, ni vet, under motorn för att byta olja. Och så ser han och så visar han Ove, titta här, sa han, det är spån här. Det kan vara något jättestort att reparera i motorn. Och liksom Oves hjärta hoppar till. Och det visar sig sen att det var en stor reparation som kostade, Ove sa, 144 000. Och han blir alldeles skakig, säger Ove. Hur ska det här gå? Okej, han hade en liten buffert. Men 144 000. Ja, sa Ove, jag bad naturligtvis till Gud. Och så hände det förundliga. Efter några dagar, för där bussen stod rätt länge inne på verkstaden, så kommer det på bankgirot 72 000 kronor. Och då är det en gåvogivare som aldrig har gett pengar till bussen förut som säger, Gud manade mig, jag fick höra att bussen var på reparation, att jag skulle ge de här pengarna. Oj, ja, men det är fortfarande 144 000 kronor. Så får han ett telefonsamtal från verkstadsägaren och det visar sig att de flesta där, de är med i pingstförsamlingen i Jönköping. Och så säger han, vi har pratats vid, jag och de som jobbar. Och vi säger så här, vi ger dig 66 000 i rabatt på de där 144 000. Plötsligt var det bara 78 000 kvar. Och så säger Ove, så kom det ytterligare någon gåva på 5 000 och ytterligare någon gåva på en tusenlapp. Så har han alla pengarna. Visst är det underbart? Och det här visar ju bara att här hade Gud några som liksom hade fattat det här. Ja, men det är inte mina pengar. Det är Guds pengar. Och som hade bett Gud, hur ska jag använda det här som du har gett mig? Och Gud manade dem, skänk dem till Ove. Han behöver dem bättre än du. Visst är det härligt? Allt tillhör Gud. Och så nummer två, en princip som också går igen gång på gång. Det är detta, du och jag, vi är bara förvaltare av allt det Gud gett oss. Du och jag, vi är förvaltare av det som Gud har gett oss. Det här ordet förvaltare, det låter ju lite gammalmodigt, eller hur? En del av er kanske undrar, ja, men vad är det för någonting? Men det är lite svårt att hitta ett bättre ord, tycker jag. Jesus, han ger oss flera liknelser för att förklara vad det innebär att vara förvaltare. Det finns till exempel liknelsen om den ohedliga förvaltaren. Ni vet han som hans herre hade anförtrott allt han ägde för att han skulle liksom använda det. Och han gjorde allting fel. Han bara förskingrade sin herres pengar så att han fick liksom säga, nu ska du infinna dig hos mig den och den dagen. Oj då. Sen gjorde han allting rätt, för att då passade han på att efterskänka en massa skulder hos den ena och den andra som var skyldig hans herre en massa pengar. Och då fick han hjälp när han själv hamnade i sticket. Han liksom förutsåg det. Och Jesus sa, på det sättet var han klok. Han skaffade sig vänner genom mammon, som också är ett namn på pengar. Sen har vi liknelsen om de 10 punden. Och det kommer också i Lukas 19. Lukas 19, det är fullt av ekonomi i hela det kapitlet där. Liknelsen om de 10 punden. Ni vet, från vers 11 där. Jesus som berättar om den här mannen av hög börd som for bort för att få kungavärdighet och sen gav sina tjänare 10 pund. Alltså 1 pund var. Och så sa han, jag kommer tillbaka. Och så kom han tillbaka. Långt, långt, långt senare och kallade till sig sina tjänare och undrade, hur har det gått nu med allt det som ni har fått? Och så kom den först och sa, ja, herre, du gav mig 1 pund. Och nu så har jag fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pund har det gett, herre, under hela den här långa tiden. Och han blir naturligtvis jätteglad, fantastiskt. Tack så mycket. Nu kommer du att få härska över 10 städer i mitt kungarike, säger han. Och så kallar han fram tjänare nummer 2. Han sa, herre, jag har försökt att använda det du gav mig. Du gav mig också 1 pund. Och nu har jag 1, 2, 3, 4, 5 pund att ge tillbaka. Fantastiskt, säger kungen. Du har gjort väldigt, väldigt bra ifrån dig. Du kommer att få regera över 5 städer. Och så kommer till slut en fram som också har fått 1 pund. Och så sa han, herre, jag var lite rädd. Jag tänkte att du kommer att skörda det du inte har sått. Så att jag tänkte att jag gömmer. Han sydde in sitt pund i madrassen, ungefär som vi brukar säga. Och så tog han fram det. Här har du tillbaka ditt pund. Och så säger han, men varför satte du åtminstone inte in det på en bank så det blev lite ränta? Och så säger han, ta hans pund och ge det till den som har de 10 pund. Alltså en allvarlig berättelse. Och nu ska ni veta så här, att alltså det här med pund, det var inte hur lite som helst. Utan 1 pund på den tiden motsvarade 100 dagslöner. Skulle man översätta det idag, alltså lågt räknat, så blev det kanske runt 200 eller 250 000 kronor. Alltså det var inte lite pengar som hans herre hade anförtrott honom. Och när Jesus har en annan liknande berättelse i Matteus 25, så handlar det om ännu mer svindlande belopp. Talenterna. En talent motsvarade ungefär 16,5 årslöner. Så försök att räkna om det i dagens pengar om du kan. Alltså en hade fått 5 talenter, alltså 5 gånger 16,5 årslöner. Jag räknade ut, väldigt lågt räknat blev det cirka 12,5 miljoner som den första fick. Den andra, han fick cirka 5 miljoner. Den tredje fick cirka 2,5 miljoner. Alltså det var inga småsummor de fick att ta hand om. Och så står det, en lång tid förflöt. Och så kom de tillbaka Och den förstes 12,5 miljoner hade då blivit 25 miljoner. Den andres 5 miljoner hade blivit 10. Och den tredje gjorde absolut ingenting. Han sydde också in de här 2,5 miljonerna i hemma i madrassen. Och så belönar ju deras herre oerhört generöst de som har gjort väl ifrån sig. Till skillnad från den som inte hade gjort någonting med det han hade fått. Och då är frågan, vad lär oss de här liknelserna egentligen? Jag ska gå in för landning nu så är snart klar med det här. Jag tror det lär oss det här som vi redan har sagt. Att Gud äger faktiskt allting. Och han har full auktoritet över det han äger. Han ger dig och mig inte bara pengar, han ger oss talanger. Han ger oss sitt eget ord. Paulus använder det. Alltså någonting som är en talent eller något som är anförtrott åt oss. Guds ord. Precis som pengar. Så någonting som Gud lägger i dina mina händer och säger ta hand om det här. Använd det här under ditt jordeliv på bästa möjliga sätt. Han har ett oerhört förtroende för dig och mig. Och så vill han ju naturligtvis att vi motsvarar det här förtroendet. Sen är han också en väldigt, väldigt generös Gud. Han skulle ju kunna välja att bara ta tillbaka det han har anförtrott oss. Men han belönar också trohet väldigt frikostigt. Sen har han också förväntningar på oss. Att vi ska ta tillvara på allt det goda som vi har fått. Och det kan som sagt handla om pengar, talanger, gåvor, om Guds ord och mycket annat som vi har fått. Att vi ska använda det förståndigt så att det blir till välsignelse och glädje. Inte bara i mitt eget liv utan också för andra. Och så lär det oss väldigt mycket de här liknelserna om dig och mig. Det lär mig att jag ska vara en trogen förvaltare. Att jag ska ta hand om det Gud har gett mig på ett troget sätt. Att jag inte ska gräva ner det utan använda det så att det växer. Det talar, eller hur, om ditt och mitt ansvar inför Gud. Han kommer fråga dig en gång, hur använder du allt du gav mig? Det här är inte en frälsningsfråga. Så missförstå mig inte, det är inte en frälsningsfråga det här. Frälsning är bara nåd, utan egen förtjänst. Utan det här handlar mer om att Gud en dag kommer fråga, okej, Roland, hur använder du det som jag gav dig? Vad har du gjort med det? Det talar också om idoghet och vishet. Gud förväntar sig att vi ska göra vårt bästa. Att vi ska investera det vi har fått så att det bär mesta möjliga frukt. Och så handlar det om fokus. Därför att det finns så mycket annat som kan ta din och min uppmärksamhet. Men på något sätt säger Jesus, det viktigaste i livet är detta. Vad gör jag med det som Herren har anförtrott mig? Och på ett annat ställe säger han, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Jag funderade på hur jag skulle knyta ihop den här predikan, så kom jag att tänka på vår vision. Nära Jesus. För att jag tror att det är så här att ju närmare jag kommer Jesus, ju mer jag berörs av honom och allt det som berör Jesu hjärta, ju mindre grepp kommer pengar och det materiella att få om mitt hjärta. Jesus har betalat ett så högt pris för dig och mig. Allt jag är, allt jag har tillhör honom. Och i kärlek till Jesus så vill jag använda det som han har anförtrott mig så att Guds rike får växa och hans vilja får ske med mitt liv. Nära Jesus, jag vill varje dag lyssna in hans ord till mig i den här boken. Jag vill låta den styra mina beslut, mina handlingar, mina tankar. Men också nära varandra i kärlek till mina syskon, i kärlek till församlingen, så vill jag använda både mina pengar, mina talanger och gåvor så att vi tillsammans kan få växa och bli allt det som Gud vill. Jag vill vara öppen för de behov som jag ser hos andra, precis som i exemplet med Ove och bussen, och fråga Gud, vad kan jag göra för att möta det behovet? Och det behöver ju inte alltid röra sig om pengar. Det kan ju ibland också röra sig om att vi får tjäna varandra i glädje med just den gåva som Gud har gett oss, eller hur? Precis som jag har fått se kväll efter kväll och dag efter dag här nere, när så många med glädje har funnits här nere och liksom jobbat och slitit. Det är en gåva som ni ger församlingen. Det är inte pengar, men det är ju, det motsvarar ju så oerhört mycket om man skulle plussa ihop det, eller hur? Och så nära världen. Alltså behoven formligen skriker emot oss från alla håll på den här jorden. Och så vill jag lyssna in Herrens röst. Vad kan jag göra för att möta några av de här behoven? Hur kan jag ge större möjligheter till exempel till SAM genom kyrkoavgiften, eller till Diana och Asante i Mozambique genom det vi ger här, eller till familjen Wilhelmsson i Tchad, eller till snickarens hus i Rumänien genom det som jag får vara med och ge? Tänk om vi ställer oss de här frågorna lite oftare. Och min önskan är att du och jag i bön ska få lyssna in Herrens röst. Vi ska göra det nu. Vi ska snart få gå fram här och lägga det som du, Herren, manar dig i den här korgen. Som ett tacksägelse, som ett glädjens offer till församlingens arbete. Men fortsätt att göra detta hela veckan och fråga Gud, vad vill du att jag ska göra med allt det som du har anförtrott mig? Ska vi be tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig för att du är en generös Gud. Du ger oss så mycket, och här i Sverige har vi fått ovanligt mycket jämfört med så många håll i världen, där man faktiskt bara har fått kanske ett pund jämfört med våra, där vi har fått kanske 5, 6, 7, 10, 20 gånger så mycket. Herre, tack för att du har varit så generös. Men Herre, hjälp oss samtidigt att inte det här får liksom gripa tag i våra hjärtan så att vi blir självcentrerade, utan att vi kan ha den här inställningen: allt är en gåva från dig, allt tillhör dig och jag själv tillhör dig, och hur ska jag använda det du har gett mig, Herre, på bästa möjliga sätt, på ett vist och klokt sätt. Tack Gud att vi får ge av glädje och ge av hjärtat, och välsigna nu den offergåva vi ska komma för att ge, och låt den bli till välsignelse för hela vår församling, men också för ditt rike. Vi ber så i Jesu namn. Amen.